En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Jaha, då är det fredag och vi har samlats för en sillypodd, Frida. Vi har inte sillypoddat, eller sillypodden har inte kört sedan deadline day. Det har ju varit OS och grejer och Makoto som ju är vår mest dedikerade sillysamurai. Han har varit iväg på det och han har varit iväg hela veckan också. Jag har sett uppdateringar från Madrid där han var redo med en vit näsduk i bröstfickan, men han fick ju se sitt kära Real gå vidare ändå från det här ganska hetsiga dubbelmötet med Benfica. Vart det ju rätt så bekvämt till slut ändå för Real Madrid.
Det var kanske tur att Mourinho inte stod längs sidlinjen också.
Tur eller lite synd. Det hade ju bidragit till underhållningen. Så är det ju, om han hade varit där. Vilket det ju på något sätt alltid gör. Vi kan väl bara svepa igenom det som hände i veckan då. Vi har precis fått lottningen så jag har slutspelträdet framför mig. Vi måste prata lite grann om Bode Glimt. Men vi kan väl bara scrolla tillbaks lite grann när vi går igenom de åttondelsfinalerna vi har framför oss här. Kan konstatera att den ena halvan utav trädet är betydligt tyngre än den andra. Så får man väl, det får man väl konstatera ändå. Vi har alltså PSG mot Chelsea, Galatasaray mot Liverpool, Real Madrid mot Manchester City, den ser man ju fram emot, och Atalanta mot Bayern München då på ena sidan, åttondelsfinalerna. Sen på den andra sidan så har vi Newcastle, Barcelona, Atletico Madrid mot Tottenham. Det är otroligt att Tottenham är med och framme här, med tanke på allting som har hänt och stämningen där.
Och ny tränare, att man liksom,
ja, men ny tränare, och man har ju liksom hyfsad chans att gå till en Champions League-kvartsfinal. Det är inte många gånger man har gjort det i klubbens historia.
Nej, alltså Atletico är väldigt oförutsägbart.
Ja, verkligen. Ja, verkligen. Bode Glimt mot Sporting Lissabon. Alltså, vart ska det sluta? Och Bayer Leverkusen mot Arsenal. Så att
Arsenal, vi kan väl, väldigt gynnsam lottning för dem. Kan vi
väldigt
säga.
Gynnsam lottning för dem. Alltså, de kan ju potentiellt, och de har ju Bayer Leverkusen, sen kan de potentiellt ha Bode Glimt i sin kvartsfinal, för att förmodligen blir det väl då Barcelona i först i en semi som blir ett riktigt test. Det är ju så man känner. Om inte Arsenal tar sig vidare till semifinal härifrån så är det ju ett dunderfiasko. För att det är Bayer Leverkusen, Sporting Lissabon och Bode Glimt. Det är de tre lagen som finns på den lilla kvarten utav trädet där de befinner sig.
Ja, alltså baserat på det här så är de ju, de har ju varit en av favoriterna hela tiden, men det här gör ju definitivt att de är en av de stora favoriterna till att ta sig till final, utan tvekan.
Verkligen. Vi fick en fråga hur vi ställde oss till om det eventuellt kunde bli en helengelsk semifinal, men det kan det ju inte bli med tanke på att
Det kan det
absolut bli.
Arsenal-Tottenham kan det ju bli.
Det är ju fem lag. Det kan bli Arsenal-Tottenham i semifinal. Det kan också då bli Chelsea eller Liverpool mot Manchester City i en semifinal. Tottenham och eller Newcastle skulle ta sig förbi Barcelona på vägen, det har jag rätt svårt att se.
Återigen det där med, ja det är klart, alltså Barcelona har ju en fantastisk offensiv, men defensivt, ja, de släpper in en hel del mål, så att man vet aldrig riktigt heller.
Absolut, men har du sett Tottenham spela fotboll den senaste tiden?
Ja, men nu börjar det åtminstone komma tillbaka lite spelare. Så att de hoppas väl att formkurvan åtminstone kommer peka upp ett lite grann. I Newcastles fall så, jag tycker nu är de inne i en period där de faktiskt har presterat rätt så bra. Det är väl bara det att de ska lyckas göra det på alla fronter under en längre tid med den truppen. Det är kanske inte säkert att de orkar hela vägen. De har ju ofta svårt att hålla uppe den intensiteten sett över 90 minuter.
Vi kan väl komma till stormötena, men jag vill faktiskt börja med Bode Glimt Inter, eller rättare sagt Inter Bode Glimt från i tisdags. Helt sanslöst det de gör i Norge. Det är som att man kommer drömma mardrömmar om den norska flaggan i Milano för årtionden framöver, för att det har ju varit en enda lång norsk segerprocession där nere.
Mm. Nej, men verkligen. Om man inkluderar då OS och att Norge vann mot Italien där också.
Ja,
så det har varit mycket, mycket succé, mycket norsk succé. Men det som är slående i den här matchen också är ju att Bodø Glimt förtjänar att gå vidare. Det var ju inte som att de på något vis var sämre än Inter i den här matchen, utan de satte sina lägen och var välorganiserade. Och jag tror väl att Inter är ganska chockade över att det var så här svårt att besegra Bodø Glimt också, med tanke på att de ju faktiskt låg ganska risigt på det ett tag. Och sen så radade de upp de här segrarna mot väldigt starkt motstånd, så det är det oerhört imponerande, särskilt med tanke på också att det här är ju deras försäsong.
Ja, exakt. Bodø Glimt kommer tillbaka från den här uppladdningen. Samtidigt så vet man ju, man vet att de kommer åka. De har ju Sarpsborg borta i premiären. Alltså, Sarpsborg, det är ju rätt så nära svenska gränsen där nere vid.
Tänk bara på hur TFF presterade i Svenska Cupen förra året. Och sen så åkte de ur Superettan. Så att jag säger det kan gå hur som helst, absolut.
Ja, verkligen. Det måste vara otroligt svårt, för att det kommer ju vara då veckan efter man har spelat mot Sporting Lissabon i första mötet här i åttondel eller i Champions League, och sen ska man ner och ha en premiär på ett liksom blåsig vall i Sarpsborg för, jag vet inte hur många åskådare de tar på den arenan, men det är inte supermånga.
Inte lika glammigt, nej.
Inte riktigt lika glammigt, nej. Men jag skulle säga att Bodø Glimt har alla möjligheter i världen att ta sig förbi Sporting Lissabon.
Ja. Den matchen tror jag kan gå hur som helst egentligen. Sen sa ju Sporting, de har ju också haft en rätt så fin period nu i Champions League och ändå liksom visat på fina resultat. Men jag håller med. Jag tror också att det kan gå hur som helst. Att det är väl den perfekta lottningen för Bodø Glimt på så vis. Och sen så då dessutom att, ja, det lär väl bli Arsenal. Jag tänkte säga att man kan få Leverkusen, men jag tror nog att det ska mycket till för att Arsenal inte ska vinna den matchen. Bara Leverkusen är väl egentligen det laget som har varit sämst i Champions League. Eller som har minst chans åtminstone att ta sig längre i turneringen än så här.
Ja, och sen det där att Bodø har hemmaplan första matchen. Och kan ju verkligen sätta ett avtryck på det här dubbelmötet redan där. Vilket man ju har gjorde bland annat mot Inter här nu då. För att det är en miljö och det är en plan och det är en situation som de här spelarna bara inte är vana vid. De har inte spelat på en sån här plan. De har inte varit på den här breddgraden och spelat fotboll tidigare. Och det är liksom början på mars. Det kan vara precis vilket väder som helst där uppe.
Ja, nej, men absolut. Och sen så också alltså kvaliteten som de alltså visar upp i avslutslägena i den här matchen. Det är ju också högkvalitativa spelare, även om de inte tjänar lika mycket som Inter-spelarna. Alltså jag menar, vem var det som gjorde 2-0? Det var Evgen
som gjorde det. Jag kan inte ens namnet på dem, men det är ett klassmål. Ja, men det är ett riktigt klassmål. Första touchen där är ju, det är så hög nivå som. Ja, men hade Mohamed Salah gjort det så hade man liksom tyckt att wow, där är liksom där, vilken världsklass han visar upp. Så är det ju. Så att, det är ruskigt imponerande. Och just att det verkligen går att heja på Bodø i den här situationen. Det finns liksom ingenting shady bakom. Det är ingen liksom så här kommunkorruption. Det är inga miljardärer. Det är liksom inga shady oligarker som ligger bakom eller någonting annat. Någon statsfinansiering från något konstigt land.
Vi får väl se också. Du vet ju själv med ÖFK att ett tag så såg ju den sagan ut att bara vara en väldigt, väldigt fin saga. Och sen så rasade allting. Allting kom fram snarare med Kimberg och hela den biten, så att man ska väl aldrig säga aldrig, men det är inte mycket som pekar på just nu att det skulle finnas någon form av korruption eller liknande i Bodø Glimt.
Nej, det är riktigt imponerande, och det är ju hela den här säsongens stora storyline, den här Champions League-säsongen. Oavsett vem som vinner så kommer den stora storylinen vara Bodø Glimts sensation så här långt. Några riktiga tungviktsmöten får vi ju, bland annat PSG-Chelsea blir ju ruskigt intressant den också.
Ja, det blir det verkligen. Det blir ju en repris dessutom på mötet i klubblags-VM där Chelsea var väldigt duktiga på att bara lyfta in bollen bakom PSGs backlinje, och Cole Palmer hittade väldigt mycket utrymme också. Jag tror väl så här att det här PSG Alltså den här versionen av PSG, det är inte, ja, det är inte riktigt lika imponerande som det vi såg förra våren. Men med det sagt, nej, så vet man ju aldrig med dem heller, att de kan ju mycket väl lyfta sig, medan Chelsea då inte riktigt har... Jag tycker väl att Rosenia, han vet ungefär vilken hans startelva är. Men tittar man på försvaret exempelvis, så ändrar han och roterar en hel del där. Så att jag tror väl att det bästa för laget vore om han kunde landa i någon form av satt startelva. Att de liksom kan få till lite större kontinuitet än vad man har fått nu sedan han kom in.
Ja, och tittar man på PSG:s form den senaste tiden, jag menar, det är en udda målseger som tar dem förbi Monaco i det här playoffet. Man kryssat hemma mot Newcastle, man förlorade borta mot Sporting, man har förlorat i ligan, förlorade Paris derbyt i franska kuppen mot Paris FC. Det är bara en sån sak liksom. Så att visst, man tvålade till Marseille ordentligt för någon vecka sedan där med 5-0, men förlorade mot Rennes dessutom. Så att det är ju inte, men samma sak sa vi lite grann om, fast det var visserligen tidigare i säsongen, vid det här skedet på säsongen så hade ju PSG verkligen kommit igång.
Exakt.
Så att nej, det är inte riktigt den farten på det. Och sen är det så här med Chelsea, man har ju ingen aning.
Nej.
Chelsea kan ställa till med precis vad som helst, när som helst.
De är ju som bäst i de viktigaste matcherna, alltså mot störst motstånd. Det är ju då de lyckas plocka fram den här stora kvaliteten som de har. Sen har de sina disciplinära jag kan inte ens prata idag. De har sina disciplinära problem. Det här med att de drar på sig väldigt mycket varningar, utvisningar. Så att det är ju någonting som de måste få bukt med. Alltså, annars blir det ju svårt att vinna matcher om man hela tiden ska spela med en man mindre.
Dessutom så måste det där försvaret överprestera lite grann mot så bra anfall som PSG ändå har. Så
och
bra
frågan
spelare
är om de kan
som,
göra
som
det.
De
alltså, ja, spela på den toppnivån. Det är inte alltid vi har sett det heller. De har ju stått för en del misstag ändå defensiven. Men jag tror som sagt att det hänger säkert ihop med också att Rosenia inte riktigt har hittat sin backlinje. Att han, det har blivit rätt så mycket rotation där. Och då har man kanske inte den tryggheten som man måste ha i den här typen av matcher.
Vi har dessutom då det allra största mötet i de här åttondelsfinalerna är ju Real Madrid mot Manchester City. Oerhört svårtippad på förhand. Men det är ju så här med Real Madrid och Champions League att det går på något sätt inte att betta emot dem.
Nej, sen tror jag å andra sidan att visst, det här Manchester City är ju ett nytt Man City. Alltså det är mycket som har hänt. Det har ju skett en generationsväxling i hela truppen. Men jag tror samtidigt att faktumet att Guardiola har övergått till en rakare fotboll, jag tror att det kommer att gynna dem i ett sånt här utslagssammanhang, att det kan vara en fotboll som kanske är lite bättre lämpad för just turneringsspel. Så på så vis så tycker jag väl att det är lite grann jag tycker att Man City är favoriter, men med det sagt så det såg vi ju nu också mot Benfica att Real Madrid kan ju plocka fram sin kvalitet och Vinicius Junior kan göra en massa snygga mål, alltså de har ju såklart den individuella kvaliteten, men om inte den visar sig så är det ju lätt att de blir lite öppna, de släppte till rätt så många chanser dessutom mot Benfica, så att där finns ju själva farhågan kring Real Madrid, och just därför så tycker jag väl att Man City möjligtvis då har uppvisat ett lite mer stabilt spel, särskilt sen Mark Ayer har kommit in i defensiven. Han har gjort väldigt mycket nytta för det där försvaret och styrt upp väldigt mycket.
Ja, de var ju desperata efter honom och efter den insatsen som han gör där, för att det var ju så tomt i ladorna på försvarsspelare där ett tag att det kändes som hela säsongen höll på att kantra. Men Mark Ayer har ju visat att han är precis så här bra som man misstänkte att han var eller kände att han var. Det är ju alltid lite svårare att bedöma en spelare som är så framträdande i ett lag som Crystal Palace där han får vara den här stora karaktären och lagkapten, han är försvarsgeneral och får det här stora ansvaret. Man får ju en annan roll i en miljö som Manchester City där det är liksom stora världsstjärnor på varenda position, men jag tycker han visar att han håller så otroligt hög kvalitet, Mark Ayer faktiskt.
Ja, alltså det som har imponerat mest på mig är väl faktumet att Ja, men alla vet hur svårt det kan vara att gå till Man City under Guardiola. Att det är mycket taktiska detaljer som man ska hålla reda på. Men Gay fick ju starta, vad var det, bara ett par dagar efter att han hade skrivit på i stort sett. För att de verkligen behövde honom. Och han har ju aldrig riktigt sett ut att vara särskilt obekväm. Alltså ta en sån som Kusanov, jag tycker att han såg obekväm ut i början av sin Man City-karriär och har fortfarande inte riktigt hittat sin plats, tycker jag. Men Gay har verkligen bara kommit in och smält in direkt.
Ja, nej, men det är också en helt annan karaktär på de värvningarna. Mark Gay är ju en helt färdig fotbollsspelare på det sättet. Men det finns ju alltid ändå frågetecken, men det är tacksamt för honom ändå att han får komma in och ta den här rollen direkt, att vara helt given från start i de här matcherna. Och nu har det ju dessutom börjat komma tillbaka lite försvarsspelare runt omkring honom, så att det finns lite mer att laborera med för Guardiola också. Men Mark Gay kommer fortsätta vara otroligt viktig för dem. Vi har Galatasaray-Liverpool. Galatasaray som har slagit Liverpool redan den här Champions League-säsongen. Ja, var på en väldigt, väldigt dodgy straff som de vann den matchen. Och det är klart att de respektive hemmamatcherna här blir ju väldigt avgörande. Det är Galatasaray hemma och Galatasaray borta är ju två olika monster på något sätt. Och samma sak kan man egentligen säga om Liverpool i Europaspel också.
Ja, men precis. Jag tror väl, alltså om man tittar på Van Dijk och Konaté, jag tycker ju särskilt Konaté, han har väl höjt sig den senaste tiden. Han gick ju från att vara, han var ju fullständigt bedrövlig ett tag under säsongen, en säkerhetsrisk. Ja. Nu tycker jag ändå han har varit alltså stabilare, och jag tror att det behövs mot en sån som Victor Osimhen, för att han kan orsaka väldigt mycket skada mot vilken mittback som helst egentligen.
Ja, så är det. Nej, jag tycker Ibrahima Konaté har varit sensationellt bra faktiskt sen det här kalenderåret. Och inte minst sen han kom tillbaka då efter den tragiska bortgången av hans far, så han var iväg en vecka eller två eller vad det var. Och som kom tillbaka lite tidigare och har ju sett ut som sitt allra bästa jag sen dess faktiskt. Det är märkligt hur det där med form kan te sig, men det är klart att hur den är så är Liverpool stor favorit i det dubbelmötet. Samma sak Bayern, Atalanta. Det är klart att Atalanta är ju inte det Atalanta som vi hade för ett par säsonger sedan, men har ju gjort det bra. Jag menar, man slår ut Dortmund,
stark vändning,
riktigt imponerande. Ja, men jag menar Bayern München den säsongen som de har, de är en av favoriterna att ta hem den här trofén, skulle jag hävda.
Ja, också med tanke på att jag säger inte på något vis att Champions League inte är viktigt för Arsenal, för det är klart att Champions League alltid är väldigt, väldigt viktigt. Men jag tror under en säsong också när man är så nära Premier League-titeln, vi vet om att Man City jagar dem för fullt, men jag tror helt enkelt att Bayern förmodligen kommer kunna fokusera på Champions League på ett sätt som de engelska klubbarna då som slåss om titeln kanske inte kan göra. Eller ja, som de inte har möjlighet att göra. Så att jag håller nu faktiskt till och med Bayern München som favorit. Men att i så fall skulle bli Bayern München mot Arsenal i finalen.
Känns inte alls som en osannolik final när vi står här och nu faktiskt.
Å andra sidan, alltså när det är dags för Champions League-final också, då är ju Premier League-säsongen redan avslutad. Så att ja, då kan man ju fokusera fullt ut på den finalen såklart.
Ja. Ger du Newcastle några chanser mot Barcelona?
Ja, det gör jag, med tanke på hur det gick i mötet när de möttes på St. James's Park tidigare under säsongen. Jag tyckte ändå att Newcastle var rätt så bra i den matchen. Jag tyckte faktiskt Elanga gjorde en bra match. Och
ja,
stod för en hel del inlägg som de skulle gjort det bättre på. Jag vet att Harvey Barnes missade öppet mål i stort sett. Så jag tror absolut att de har en chans. Och som sagt, det handlar ju om den där backlinjen i Barcelona, att den står rätt så högt och det finns möjlighet att hitta in bakom den, och Newcastle har ju också de här snabba spelarna. Det är så att Eddie Howe har börjat spela med Anthony Gordon centralt mer och mer, att det verkar som att det är det han föredrar, och då har man då spelare som Elanga på kanten eller Jacob Murphy om det är han som startar. Man har ju ändå, man har den, ja, den farten i truppen som gör att man mycket väl kan såra Barcelona.
Det får väl vara en segue då över till lite silly nyheter vi ska diskutera, nämligen det kom uppgifter här för en vecka sedan ungefär om Nick Woltemade. Det var väl tyska Bild som hade uppgifter från någonstans, vart de nu hade fått dem, om att Woltemade inte var helt nöjd med sin situation i Newcastle, inte helt nöjd med rollen han har fått och kanske inte trivs helt med livet i Newcastle utan längtar hem till Tyskland, kanske tillbaka till Stuttgart, men ångrar på något sätt lite, fick jag känslan av i alla fall, att han inte pushade hårdare för den där Bayern München-flytten i somras som ju var på tapeten också.
Nu ska det ju sägas att det har kommit uppgifter som helt motsäger det här och menar på att Woltemade trivs jättebra i Newcastle, och det är både engelska och tyska uppgifter. Så jag tror nog att det lutar mer åt det, att det faktiskt är så att han trivs rätt så bra i England. Sen så har han ju fått en liten annorlunda roll nu, eller inte annorlunda sett till att han aldrig har spelat där, för att han spelade faktiskt där en hel del i Stuttgart. Men numera så ligger han ju som släpande, eller som tia, mittfältare i Newcastle, sett till då att Howe har skruvat lite på spelsystemet helt enkelt, och som sagt har satt Gordon som nia. Så att det är väl det som har hänt egentligen i hans fall, och just det här också att de har ju Johan Wissa också som de inte hade inledningsvis på säsongen, så att då fick ju Woltemade spela väldigt mycket. Men ska vi tro de här andra uppgifterna så verkar han trivas rätt så bra trots allt. Mm.
Ja, och Anthony Gordon som ju också finns med i rykteskvarnen den här veckan, för han sägs vara på Arsenals radar, och då undrar man ju lite grann, vad ska Arsenal med Anthony Gordon till? Men känslan är ju att det hade inte känts helt fel med den speeden på vänsterkanten i första hand. Det kommer ju inte vara en central position som Arteta ser för Anthony Gordon, och det pratas någonstans runt 80 miljoner pund för Anthony Gordon i sommar. Tror du det kan bli av?
Alltså jag tror ju så här, jag menar, Leandro Trossard är trots allt, vad är han, 31 år nu? Mm. Och han är ju egentligen den enda spelaren de har som, ja, det är ju han och Martinelli då som spelar till vänster. Esse, som man trodde när de plockade in honom att ja, han kommer nog också spela till vänster. Han har ju spelat som tia då. Det är väl där han, ja, det är väl där Mikel Arteta ser honom helt enkelt. Så att de behöver ju förstärkning till vänster och har ju alltid behövt egentligen. Det är möjligt att Anthony Gordon hade kunnat vara ett bra alternativ, även om det är väldigt stora pengar ska sägas. Så att jag tror väl att man kommer tänka både ett och två varv innan man faktiskt går för en spelare som är så här pass dyr. Men det känns fortfarande som att det är där man behöver en uppgradering. Jag tycker att Trossard har varit bra, det är inte det. Och han är ju faktiskt den som också har förmågan att göra något oväntat. Vi vet ju att Saka hade sin period där han dippade lite, och då var det ofta Trossard som ändå lyckades göra det oväntade till vänster. Men ja, man känner ju fortfarande ändå att det är ju där Arsenal kan uppgradera sig, alltså just till vänster, och att det är väl förmodligen där de främst tittar på spelare just.
Och det här knyter ihop då lite grann med ett ämne som jag har velat prata lite grann om senaste tiden, och det rör PIF, den saudiska investeringsfonden, och deras investeringar i fotboll, deras stora sportswashing-projekt som vi får kalla det ändå. Det handlar ju dels om investeringen i den egna ligan, där man har ju gjort enorma spelarköp. Det är liksom alla, med Cristiano Ronaldo och alla de andra, och man har betalat enorma pengar för att bygga den egna ligan. Men så då också förstås köpet av Newcastle United, och det har ju kommit en hel del uppgifter från Saudi den senaste tiden att man är inte riktigt lika fokuserad på den här fotbollsinvesteringen i stort just nu. Det har ju inte gått riktigt så spikrakt uppåt för de saudiska finanserna i stort, om man ska vara riktigt ärlig. Det hänger ju helt och hållet ihop med priset på olja och naturgas som ju står för hela den saudiska ekonomin i stort sett, och priset på både olja och naturgas har gått ner ganska kraftigt under det här senaste året, och det har ju fått effekter. Jag menar, vi kan bara titta på de övriga stora jätteprojekten som Saudi har ägnat sig åt de senaste tiden. Jag vet inte om ni har läst om det här Neom, det här projektet, och The Line, det här fantasibygget som man drog igång i öknen när man skulle bygga en ett jättelång stad, en miljonstad som skulle vara som ett enda streck, en enda byggnad typ, som skulle, och ett tåg som skulle gå fram och tillbaka på räls där emellan olika stadsdelar som bara skulle ligga på en linje. Det projektet har man i stort sett lagt ner med tanke på att helt enkelt värdet på den saudiska ekonomin och saudiska tillgångarna har sjunkit så mycket. Och det har också gått ut en del över fotbollen, att man har inte varit lika aggressiv i sina rekryteringar, i sitt uppköp utav fotboll framöver. Man har skrotat flera utav planerna på stora arenor till VM som vi ska spelas där om, ja, vad blir det? Många år, är det 4 år? Utan man har skrotat de planerna man hade, tittar nu på mindre dyra arenor, lite budgetlösningar på de arenaplanerna man hade från början. Och det här hänger väl ihop lite grann med Newcastle också förstås. Sen är ju Newcastle givetvis, precis som alla andra, tvingade att följa de reglerna som finns. Och det har ju varit en anledning till varför man inte har kunnat investera hejvilt, för man måste förhålla sig till financial fair play och även de inhemska reglerna och så vidare. Men det har också gjort att PIF har varit lite mer passiva än vad många hade förväntat sig i det här Newcastle-projektet. Och har också ställt högre krav på Newcastle, alltså på föreningen, att vara mer sustainable, vara mer självförsörjande i sin strategi. Och det är klart att Newcastle är ju en fotbollsklubb som ekonomiskt ligger ganska långt efter klubbarna som man hoppas kunna komma i kapp då, va? Alltså i intäkter och omsättning i sig själv. Så att den här investeringen har ju på något sätt lite kommit av sig till viss del. Och det är intressant att se vad som händer nu med Newcastle framöver och hur involverade PIF kommer vara i den här investeringen.
Alltså det är väl snarare så att de ser ju Newcastle United numera som en långsiktig affärsinvestering. Mm. Just det där du är inne på, att de förväntas bli självförsörjande på sikt. Snarare än då att de är ett sorts bottenlöst hål för kapital. Sen så tror jag också att PIF, att de kommer fokusera mycket mer på, alltså, saker runt omkring, alltså som själva stadionfrågan. Alltså det har ju varit mycket snack om att de antingen då vill bygga ut St. James' Park eller rent av bygga en helt ny arena. Alltså att de investerar i den typen av saker istället då, snarare än att värva in en massa spelare. För att nu kommer ju reglerna också bli lite annorlunda från och med nästa säsong. Alltså att man kommer inte ha PSA längre, utan man kommer ha, ja, vad blir förkortningen? SCA blir det ju.
SCR.
Att man helt enkelt inte får, man får bara lägga en viss procent av sina intäkter på spelarlöner och övergångar. Så det kommer ju också göra att Newcastle, som ju fortfarande har lägre kommersiella intäkter jämfört med andra klubbar, det kommer ju begränsa saker och ting för dem då, naturligtvis. Så att, ja, nej, vi får väl se här vad som sker framöver.
Lite andra saker. Nere i Barcelona så har man nu börjat förhandla om Marcus Rashford. Man vill köpa loss honom till sommaren. Det finns ju ett pris förhandlat i det här lånet. Man vill få ner det priset lite grann, se om Manchester United är intresserade av att göra det. Men man vill i alla fall signa Marcus Rashford permanent till Barcelona, och det tror jag är en deal som gynnar alla.
Ja, det gynnar väl Marcus Rashford inte främst. Han verkar ju trivas jättebra i Barcelona. Ja. Så att han tycks ju inte alls vilja återvända till Manchester, och det kan man ju förstå, för att hans karriär har ju verkligen fått sig en uppryckning. Eller ja, han verkar leva sitt bästa liv där nere.
Ja, verkligen. Det har ju sett helt annorlunda ut för honom, och det var ju oundvikligt så att han var tvungen att lämna Manchester United med tanke på hur stämningen var runt honom och runt klubben så länge han var där. Han var ju en del utav problemet, hur man än vrider och vänder på det och vems fel det än är. Men det vart ju så att stämningen runt Marcus Rashford var en del utav problemet för Manchester United. Och jag tror att man om man inte lyckas lösa det här, vilket jag tror att man... Jag tror anledningen till varför Barcelona nu försöker förhandla ner det här priset lite grann är också för att man vet att det är möjligt. Mm. Att Manchester United är villiga att... De ser inte heller en framtid med Marcus Rashford i truppen, tror jag.
Men de kommer inte vilja gå ner i pris.
De kommer ju inte vilja. Det är klart att de är hård, tuffa förhandlare också. Så att, men... jag tror att man kommer hitta en lösning på det här och göra Marcus Rashford till en permanent Barcelona-spelare i sommar. Det är mitt förhandstips i alla fall. Manchester United har ju å andra sidan sina egna tentakler ute. En av dem ska vara lindad runt Morgan Gibbs-White i Nottingham Forest, som ses som en potentiell värvning redan nu i sommar. Vad tänker du om den? Är det en Bruno Fernandes-ersättare på sikt kanske?
Ja, det måste ju vara så tanken är i så fall. Jag vet att det har ryktats mycket om Elliot Anderson också, och ja, från samma klubb då, från Nottingham Forest. Och det känns ju rätt så... känns ju rätt så givet ändå att han kopplas ihop med Man United, med tanke på att vi vet att Casemiro kommer försvinna, och Man United har varit ute efter en spelare på just den centrala positionen väldigt länge också, så att det känns väl vettigt då att man åtminstone tittar på Anderson och har honom på listan. I Gibbs-White fall, ja absolut, det måste ju vara så i så fall att man tänker långsiktigt, för alltså, om jag ska jämföra Bruno Fernandes, Gibbs-White, nu är Gibbs-White, han är ju yngre, vad är han, 26 år gammal? Någonting sånt. Men Bruno Fernandes i mitt tycke är ju, han är ju en av alltså, ligans absolut bästa spelare. Han är bättre än Gibbs-White.
Så ja, verkligen.
Det skulle ju inte vara så att man plockar in Gibbs-White och sen så får Bruno Fernandes sitta på bänken. Ja, då måste han ju bli betydligt sämre, alltså rent... Ja, alltså ja. Att han bara helt plötsligt ska tappa all form och all så här, ja, men alltså att det kommer ske någonting så till Bruno Fernandes ålder då, att han helt plötsligt blir mycket sämre. Annars kan jag inte säga det hända egentligen. Men ja, han börjar ju bli till åren, så är det ju. Och han har ju ändå pratat rätt så öppet om att det inte alltid har varit givet att han skulle fortsätta i Man United. Så att, ja, det är väl i så fall där, ja, därför man kan säga att det då kan hända, och att Gibbs-White såklart, han har ju kopplats ihop med andra klubbar. Det var ju väldigt nära att han såldes till Tottenham innan den affären gick i stöpet, så att det är inte så att det inte har funnits rykten kring honom tidigare.
Nej, precis. Jag menar, Bruno Fernandes fyller 32 i september, så det är klart att han kommer ju inte vara ligans bästa spelare för alltid, för det är ingen. Men här och nu är han ju definitivt uppe där bland de absolut bästa spelarna i ligan. Det är inget snack om sakerna, jag tycker han är. Och han har varit under hela Manchester United-karriär helt fantastisk. Det har ju inte varit Bruno Fernandes som har varit problemet där.
Nej, jag tycker det är synd faktiskt att... Alltså det han har gjort för Man United, att det har överskuggats rätt mycket av att det här med att han har burit kaptensbindeln, och så har det varit en massa snack om att ja, men är han verkligen kaptensmaterial och så vidare. Och fine, man kan väl ha den diskussionen, men jag tycker samtidigt att det är synd att så mycket av snacket kring honom har handlat om just det. För att han är en exceptionell fotbollsspelare. Jag tycker att han är en av de roligaste spelarna att titta på i Premier League. Och det säger jag också under en säsong då väldigt mycket Premier League handlar om de här starka fysiska mittfältarna. Jag menar, om Arsenal vinner ligan så kommer Declan Rice utses till säsongens spelare, det är jag helt övertygad om. Och jag säger inte att Declan Rice inte förtjänar det, för det gör han verkligen. Men jag tycker bara det är kul med de här spelarna som har en liten annan sorts profil. Alltså nu vet jag att de inte riktigt spelar på samma position och så, men ni förstår vad jag menar säkert.
Ja, nej men absolut. Men det är väl också lite hans generella surpuppighet som man har ibland, Bruno Fernandes, som gör att folk inte tycker att han har varit ett kaptensmaterial och så vidare. Men han kan ju vara lite lipsill sådär emellanåt, med jag menar, kvaliteten i fötterna, den finns ju inga tvivel runt. Ett annat rykte som dök upp här ganska nyligen, har i och för sig funnits rätt länge, och det rör ju RB Leipzig spännande unga senegalesiska ytter Yann Diomande, som ryktas vara väldigt nära Liverpool nu, och det har ju pratats redan i somras om Yann Diomande.
Är du sugen?
Ja, det är ju. Alltså, det är ju det behövs ju förstärkas på ytterpositionerna, så är det ju bara. Jag är rätt säker på att Salah lämnar i sommar. Det kommer liksom inte vara en säsong till med Mohamed Salah. Han håller inte riktigt längre. Och det kom ju nu också siffror som visar att Liverpool har hela ligans största lönebudget. Man har ju ganska stora prestationsbaserade delar i sina lönepaket, och när man nu vann ligan förra året så stack ju de här bonuserna iväg för väldigt många spelare, eller ja, för allihop, eftersom man har då en ligasegersbonus, och det gjorde att man nu har hela ligans högsta lönebudget, och den som sitter på högst lön av allihop är Mohamed Salah, så att ska man kunna värva någonting nytt så kommer det få vara på bekostnad av någon av de här andra höga lönerna som man sitter på. Och för att, jag menar, det vet vi ju att det, och det har ju varit strategin ganska länge, man betalar, nu betalade man ju enorma transferavgifter förra sommaren, men det har man ju inte alltid gjort, men man har ju ganska länge haft en väldigt hög lönebudget i Liverpool, och nu är man de som har tyngst sån av alla. Och Jan Diomande kom ju in då, var han 19 år gammal tror jag. Det är ju inte en spelare som kommer med en jättehög lönebudget eller med jättehöga lönekrav, men däremot en ganska saftig prislapp. Det pratas om 100 miljoner euro redan nu då för Diomande. Och det är ju en spelare man hade kunnat få för en tredjedel av det eller något sånt där i somras om man bara hade agerat lite. Men så funkar det ju av någon anledning den här världen.
La en massa pengar på Isak istället.
Ja,
och vet.
Ja, så är det ju. Båda är skadade just nu. Ja, Isak är ju skadad sedan länge, men även Florian Wirtz kommer saknas i helgen, och Arne Slott sa på presskonferensen här idag att han inte visste hur länge Wirtz ska vara borta. Han sa till och med så här att ibland när jag säger, eller ofta när jag säger att jag inte vet, så vet jag egentligen hur länge de kommer vara borta. Men nu kan jag ärligt säga till er att jag vet inte hur länge Florian Wirtz kommer vara borta. Och det låter ju inte jättepositivt direkt.
Nej, men precis. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men jag antar att det är sämre när han faktiskt inte vet än när han vet.
Ja, vi får se. Men yttrar kommer det värvas. Känslan är att det kommer värvas ganska mycket i sommar igen i Liverpool. Alltså det är ju sanslöst hur man kan vara i den här situationen efter att ha betalat så enormt mycket pengar. Men ja, man har ju sålt rätt mycket också och förlorat spelare på andra sätt dessutom. Lite frågor. J. Albin 5 skriver så här: Frida, det snackas jättemycket om unga häftiga mittfältare i Anderson, Wharton, Baleba med flera, men säsongen 25-26 är det väl bara Anderson av dessa som toppar Yegor Jarmoluk, alltså Brentfords fina mittfältare. Vore inte det en jättefin värvning för större klubbar? Jag tänker såklart ett United som behöver minst två mittfältare.
Ja, så jag håller med om att han har varit bra. Sen så, jag har ett Excel-dokument där jag efter varje omgång bara skriver in en massa, eller gör en massa noteringar kring alla matcher. Och så har jag det, så kan jag gå tillbaka, alltså klicka på ett lag och sen så söka på en spelare, och så kan jag se alltså vilken form av avtryck, om de ens har gjort något avtryck. Och jag gick in och sökte på Jarmoluks namn, hittade ingenting. Alltså jag har alltså inte noterat någonting om honom under hela säsongen hittills. Och det är inget bra tecken, men jag håller med. Och jag tycker att han har varit bra, att han har varit väldigt stabil. Och han är ju också en ung kille. Så att jag tror definitivt att det är många som har honom på sin lista eller på sin radar nu i sommar redan. Och ja, det skulle inte förvåna mig om storklubbarna, alltså är bland de klubbarna, för att alla vet att Brentford är ju väldigt duktiga på att plocka in spelare och förädla dem, och sen så säljer de här spelarna vidare. Så att jag tror att han är på listor. Jag tror mycket väl att han kan vara på, ja, men till och med sådana klubbar som Man Uniteds listor för den delen. Baleba tycker jag är ett intressant fall, för att alltså absolut, jag håller med om att se till vad han gjorde förra säsongen, så tillhörde han ju definitivt den här gruppen med talangfulla mittfältare. Den här säsongen har han varit bedrövlig. Han har ju dessutom bytts ut väldigt ofta i halvtid för att han har varit så dålig. Så att det är någonting hände där, tror jag, när han var, jag vet ju inte exakt hur nära han var att flytta till Man United, men Man United var ju väldigt intresserade av honom, och sen så var det Brighton då som inte ville släppa honom. Det är nästan som att det har stigit honom åt huvudet, eller att det har påverkat honom på något vis, för att han har ju inte alls kommit upp i den nivån som man hade trott att han skulle, ja, att han skulle göra, att han skulle fortsätta på det här spåret, att han skulle fortsätta utvecklas. Det har han verkligen inte gjort.
Nej, verkligen inte. Adam Wharton är också intressant. Han har inte heller haft någon supersäsong. Han blixtrar ju till emellanåt, och man vet ju att det finns en kvalitet där. Men det har varit så jävla stökigt i Crystal Palace generellt. Att, plus att han har dragit som lite skador under vintern här. Men,
jag tycker fortfarande att Wharton har varit bra. Och jag tycker man ser på honom också att det är en spelartyp som är väldigt ovanlig, alltså särskilt för att vara engelsman, att det är ovanligt att se engelsmän som är på det sättet. Och jag tyckte bland annat att ett av mina starkaste, alltså individuella avtryck, är fortfarande hans insats mot Liverpool när de vann då på Selhurst Park. Jag tyckte att han var helt fantastisk i den matchen. Så att jag tycker ändå att han har varit bra, men jag håller med om att det är så mycket stökigheter i Crystal Palace som säkert har påverkat hans insatser också. Mm.
Anton skriver: vad händer med Kulusevski? Känns som en väldigt allvarlig skada. Är karriären i fara? Alltså vi vet ju inte. Han har ju inte spelat fotboll på hela säsongen och... Nej, det verkar inte bra i alla fall.
Nej, och sen så ser vi ju, alltså mellanåt så dyker det upp på Instagram att han tränar på och han försöker ta sig tillbaka, men det är ju uppenbart att det har skett diverse bakslag längs vägen. Thomas Frank var inne på att nej, men han kommer tillbaka efter årsskiftet, och sen så har inte det hänt. Jag börjar också bli orolig, för att när han är på sin topp så är han ju en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare. Och Tottenham har ju lidit av att inte ha honom heller, naturligtvis. Men det är också svårt att komma tillbaka från en skada som har varit så här lång. Alltså, kan man ens komma tillbaka till sitt bästa jag? Alltså, jag hoppas för hans del, och vet ju också att han verkligen har det pannbenet som behövs för att man ska kunna lyckas komma tillbaka till sin högsta nivå. Men ja, det är synd att den här säsongen har blivit på det här viset, för att ja, man hade ju tänkt sig att han skulle följa upp den här fina perioden som han hade förra säsongen, där han ju faktiskt ett tag, alltså under hösten, var en av ligans absolut bästa spelare. Så det är trist att det har blivit så här.
Ja, verkligen, verkligen. Joakim Linde Fanpage skriver: är den nya tränartrenden i storklubbarna att ha en legoknäkt som coach som inte gör för mycket oväsen och som gör det ledningen säger? Jag tänker på Arbeloa, Makotos favorit, Rosenior, Kivu i Inter. Har ni fler exempel, och varför har det blivit så här? Ja, det finns fler exempel på det, absolut.
Ja, men sen varför har det här hänt också? Jag menar, Arbeloa finns ju en förklaring i att Real Madrid plockade in Xabi Alonso, som absolut inte vill vara den typen av tränare. Så att det är ju olika scenarion i alla klubbar.
Ja, jag tror generellt, om man ska dra någon slags växel på den här utvecklingen, så tror jag det handlar om en större utvecklingen av toppfotbollen, där väldigt mycket mindre lämnas till slumpen, väldigt mycket mer handlar om att styra saker med den datan som finns, att styra saker med procentuella och marginella fördelar i alla aspekter, dels på planen men även som alltså på ledarsidan, att man vill inte längre ha en hjärna eller en personlighet som frontar och som ska tänka ut. Man vill inte liksom lämna över det ansvaret i händerna på en Sir Alex Ferguson, som man gjorde förr i tiden. Jag menar, nu är det Sir Alex lag, det är han som fattar besluten, han är chefen, han tar ut truppen, han bestämmer taktiken, han bestämmer vilka som ska värvas. Så vill man inte sköta toppfotbollen längre, därför att man tycker att man lämnar för mycket ansvar i händerna på en person, man tycker att man lämnar för mycket åt den personens nycker. man vill försvara sin investering, vilket är en jättecentral punkt i det här, vilket också vi ser. Det här går ju ut över sättet som fotbollen har utvecklats. Jag satt och funderade idag, eller i veckan, jag var nära att skriva en kolumn om det faktiskt, om det var efter då matchen mellan Everton och Manchester United i måndag, som ju inte var någon skön spelad, det var inget fin lir om man säger så. Herregud, vilka brottningsmatcher i straffområdet för övrigt. Helt galet. Tarkovski, vad håller han på med? Men hur fotbollen har utvecklats mot någonting som är mycket mindre kreativt och mycket mer utstuderat. Och jag tänker att den här trenden också rör, men vi ser liksom i Liverpool, Arne Slott är inte en manager som bestämmer allting, ganska långt ifrån. Han är också en del av ett system.
Tittar du på topp två i Premier League, så har du ju två exempel där det är två herrar som verkligen styr
absolut
precis allting.
Så är det ju. Men jag undrar ifall nästa Manchester City-tränare kommer vara en Pep Guardiola. Alltså, de är väldigt ovanliga, de tränarna, och framförallt de klubbarna och de styrelserna som vill lämna över det ansvaret helt och hållet, eller för man ser att vi måste liksom sprida ut, vi måste hedga våra bets hela tiden. Och jag vet inte om det här är bra, eller om det här är liksom bara att pendeln svänger fram och tillbaks, eller om det är någon slags permanent utveckling, men det känns som att det är där vi är nu. Jag tycker man ser det också på spelarna som man väljer att värva, att det är ju färre artister nu för tiden. Det är ju klubbarna spelar ju också system som är väldigt, väldigt riskminimerande jämfört med hur det var för bara 7-8 år sedan
i England, åtminstone
i England åtminstone, absolut.
Mm. Ja, jag tycker det som slår mig när jag kollar på La Liga exempelvis, det är ju att de har ju definitivt fortfarande artisterna kvar. Så att man ska inte bli för blind heller och bara titta till engelska ligasystemet.
Nej, men om vi tar Premier League som exempel, för det var egentligen Premier League jag tänkte på mest när jag satt och funderade på det här. Men jag tror att det kommer uppifrån. Jag tror att det kommer ifrån de väldigt starka ägarna till många av de här klubbarna, som helt enkelt vill riskminimera på alla plan, alltså från inkast hela vägen upp i styrelserummet, så vill man riskminimera, och då kan man inte ge en enskild tränare hur mycket ansvar och hur mycket makt som helst i en sån struktur. Så jag tror att det definitivt finns en sån trend som genomsyrar hela framförallt då den engelska fotbollen just nu.
Ja, jag tror det beror helt på klubbledningarna. Alltså, tar man en sån klubb som, där det verkligen stämmer in på det här, det är ju en sån klubb som Brentford exempelvis, som ju kan tappa tränare på tränare och ändå behålla ungefär samma nivå.
Det är ju drömmen för ägarna.
De har ju sitt spelsätt, de spelar väldigt rakt, de har förmåga att plocka in spelare som passar perfekt in i deras spelsystem, sen så säljer de vidare, men också hitta nya spelare omgående. Så att de har ju verkligen hittat sin grej, och det funkar ju. Men jag tror som sagt att det kommer nog ändå finnas en mix. Jag tror inte alltid det kommer, alltså jag tror inte alla klubbar kan göra så här ens, utan alla måste hitta sin grej, och Brentford har ju verkligen gjort det. Sen så har ju Brighton, de har ju också haft ett liknande, en liknande strategi, men där märker man ju hur snabbt det kan gå om det är så att man börjar förlora x antal matcher och spelarna som man har plockat in levererar inte riktigt så som man hade planerat att de skulle, då kan det gå snabbt helt plötsligt också. Så att det finns ju inte ett framgångsrecept heller, det finns ju väldigt många olika.
Och sen så går ju de här sakerna i cykler på något sätt, eller det. Aktioner får motreaktioner och så vidare, så att just nu befinner vi oss här, och nu är det långa inkast och fyra mittbackar i försvaret som gäller, och det kommer vara något helt annat om några år.
Ja, absolut, det är som sagt, det är trender. Jag träffade ju Pep Guardiola för ett par veckor sedan och ställde just den frågan, för det är ju ofta han som sätter trender i Premier League, även om han själv hävdar att det inte är så, men det är ju så, hallå. Alltså det är ju, Pep Guardiola gör någonting och sen så hänger alla andra på.
Vi har ögon att se med.
Men han sa ju just det, att han tycker ju att det roligaste är att inför en säsong att sätta sig ner och planera Vad ska vi göra den här säsongen? Hur ska vi kunna, hur ska vi kunna utveckla Manchester City? Hur ska vi kunna ta det här till nästa nivå, nästa steg? Och ja, han sa ju liksom att det vore ju tråkigt annars att vara tränare om man aldrig förnyade sig, om man aldrig hittade nya lösningar. Och det ser man ju på Man City, som också är ett mer direkt lag nu än vad de var jämfört med tidigare. Så att, ja, det är som du säger, allting går i cykler. Det kommer vara något annat som är på modet nästa säsong, säkerligen.
Ja, jag menar, om man tar min Liverpool Tourette då, som alltid kommer tillbaka till Liverpool. Men det här var ju det FSG försökte göra i början, där man hade sin vad kallar man det för, sin transfer committee, och det var, du vet, Brendan Rodgers och innan dess liksom Roy Hodgson och allt det där, och det vart ju liksom, det vart ju halvbra liksom, och det, ja, men man nådde vissa framgångar, man hade en bra säsong och så vidare, men så vände man ju helt, tog man in Jürgen Klopp som ju var liksom, kom ju in som en total ledare, alltså verkligen, och vände upp och ner på allting och var liksom, det här, nu är det min fotboll som gäller liksom, och mitt sätt att göra saker. Så att och först då lossnade det liksom för hela FSGs projekt, så att, vilket ju inte var liksom strategin man hade tänkt, utan man skulle ju verkligen vara data, göra moneyball fotboll liksom utav alltihop, och så blev det någonting annat, och så var det egen pressing av det till slut. Som ju absolut är noll kontroll. Det är bara att skapa kaos. Så kan det gå.
Så inverterade ytterbackar och mittbackar som kliver upp på centralt mittfält. Det känns som att vi har sett allting de här senaste 10 åren. Så att, ja, det är ju rätt. Och kommer ihåg när Sheffield United, när de spelade med mittbackar som
underlappande, alltså mittbackar.
Precis, underlappande mittbackar.
Det funkade en halv säsong tills alla insåg att jävla vilka ytor det fanns där att spela på.
Ja, exakt. Men det är ju rätt så kul ändå när man hittar på lite verkligen sådana nya grejer.
Absolut, det finns nästan inget som är roligare än när en väldigt specifik taktisk detalj funkar. Och man ser hur alla andra kliar sig i huvudet och letar lösningar på det. Sen så har ju alla taktiska finurligheter en tendens att, det är ju den här klassiska filten, va? Antingen så fryser de näsan eller så fryser de tårna. Den går ju inte att komma ifrån. Så att alla metoder har ju sina svagheter, och när de svagheterna väl har blivit exponerade så får man ju tänka om. Och det är ju därför Pep Guardiola är så fantastisk. Därför att precis när alla har listat ut hur de ska spela mot dem, då hittar han på något annat. Att den där filten är plötsligt neddragen över tårna istället för upp över näsan. Till nästa säsong och med sättet han spelar fotboll på. Så att det är ju det man måste göra hela tiden. Vi kan väl ta en sista fråga då. Det rör Manchester City. Den kommer från Linus B. Han skriver så här: de 116 punkterna. Och det kom ju faktiskt. Det var väl Daily Mail, så att jag vet inte. Man får väl ta det för vad det är.
Sätter skrev på lite olika ställen då.
Ja, att alltså man vet inte vart de här uppgifterna kommer ifrån, men att det ska kunna röra sig om mellan 40 och 60 poängs avdrag om de finns skyldiga till några av de grövsta punkterna i den här åtalslistan.
Ja, och sen vet man ju aldrig när det här kommer att implementeras.
Ja, det vet man inte.
Alltså det som hade kunnat hända också, det är ju att de hittar en sorts, vad säger man, förlikning, alltså vid sidan av. Det är ju det man inte vill ska ske, för att då blir det ju på något sätt att det blir en uppgörelse bakom stängda dörrar. Men jag kan se det hända också faktiskt. Man vet aldrig med den här ligan och hur de hanterar den här typen av bekymmer.
Hörde ni, det var allt vi hade att bjuda på för den här gången i Sillypodden. På måndag är vi tillbaka, då ska vi prata Premier League igen. Ja, vi har pratat rätt mycket Premier League idag också, men då ska vi prata om omgången som väntar. En spännande sådan nu till helgen, och sen så tar vi det därifrån helt enkelt. Och då tror jag Makoto är tillbaka dessutom i fullt slag igen. Och säkert med dåligt samvete efter att ha missat så mycket poddtid den här senaste månaden. Det mår han inget bra av.
Nej, då sticker ni mig.
I Sillypodden.
Mm, precis.
Ja, exakt. Då säger vi så. På återhörande. Trevlig helg. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more.
credit them wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.